السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله tillbaka nu efter månaden Ramadan. Må Allah subhanahu wa ta'ala acceptera för oss alla och underlätta för oss att kunna få vara med om Ramadan i framtiden, så man kan få den otroliga belöningen som finns i den här månaden. Allahumma amin. Innan Ramadan, för 10 dagar innan Ramadan var färdigt, så gick jag igenom delar, ett halvt kapitel från den här boken, Riyad al-Nadira. Det var ett kapitel som handlade om träning. Och jag sa i det här kapitlet att träning delas upp i 3 stycken kategorier. Dels träning som man gör med kroppen genom att man styrketränar eller man idrottar eller liknande. Och dels hur man tränar upp sin akhlaq, sitt beteende. Och dels hur man tränar upp sitt intellekt. Eftersom det här kapitlet var ganska långt så hann jag bara gå igenom och prata om att hur man tränar upp sin kropp genom idrott och hur viktigt det är att man håller igång kroppen så att man inte blir slö, och vilka nyttor det finns med att göra det och så vidare. Idag så kommer inshallah ta'ala gå igenom de 2 andra kategorierna utav träning. Och det är att man tränar upp sitt beteende, sin akhlaq, och dels hur man tränar upp sitt intellekt. Att bara träna sin kropp och inte bry sig överhuvudtaget om hur ens akhlaq är, och inte bry sig överhuvudtaget om sitt intellekt. Finns det någonting gott i det? Att man bara går runt och är jättestark i kroppen. Man har varken något intellekt och inget beteende. Man blir som ett djur nästan. Man blir som ett vilddjur. Man är jättestark i kroppen och kan klara av. Man har ingen akhlaq, man beter sig med andra människor. Man har inget intellekt som man använder sig av. Så ska man komplettera sig själv med sin träning, så bör man tänka på alla de här 3 aspekterna samtidigt. Alla de här 3 kategorierna. Man ska träna upp sin kropp så man håller igång kroppen. Och jag nämnde vilka nyttor det fanns med det. Men man ska även ständigt träna för att få ett bättre beteende och få en bättre akhlaq. Man ska träna upp sitt intellekt så att man kan komplettera alla dessa 3. Genom att träna upp sitt beteende. När man hör ordet beteende, särskilt här i Sverige, eller man även nämner på arabiska ordet akhlaq eller adab, så är det många som direkt börjar tänka på hur man ska vara med andra människor. Man säger att den här personen har ett bra beteende. Vad är det man tänker på? Han beter sig bra mot andra människor. Men i islam så är ordet beteende, ordet akhlaq, ordet adab, är mer omfattande än så. För att vi muslimer tror inte bara på att det finns en skapelse. Det betyder att det finns en skapelse och en skapare. Så man ska inte bara korrigera sitt beteende, hur man är med skapelsen, hur man är med människor, hur man är med djur, hur man är med naturen och så vidare. Utan först och främst ska en person korrigera sitt beteende med sin skapare. Så att säga att en person, han har jättebra beteende, den här personen, han har jättebra akhlaq, så är det samtidigt en person som inte tror på Allah azza wa jal, eller förnekar Allah, eller talar illa om Allah, skämtar om Allah, skämtar om hans religion och liknande. Vad är det för gott beteende om en person gör på det här sättet? Man har inte haft ett gott beteende med sin skapare. Och det är det här beteendet som är det viktigaste utav alla beteenden. Sen är det självklart väldigt viktigt i islam att man har ett gott beteende med skapelsen också. Vare sig det gäller med människor eller med djur eller liknande. Men man ska som sagt ha alla dessa beteenden. Så att man inte bara tror att man ska ha ett gott beteende med vissa människor och man inte har det med sin skapare. Att förbättra sin akhlaq, att förbättra sitt beteende, är en livsuppgift. Och det finns väldigt många aspekter på det i islam. Vissa personer kan också tro att när man tänker på bra akhlaq, hur en person är, så är det bara att när man träffar personer så ler man den personen i ansiktet och man är trevlig. Och inte mycket mer. Akhlaq i islam, även när det kommer till hur man är med människor, är mycket, mycket bredare än så. Att man ler en person i ansiktet, eller att man är trevlig när man träffar någon lite snabbt, till exempel någonstans. Det här är jättelätt. Men islam är någonting som är väldigt, väldigt mycket mer omfattande. Och att kunna få en riktigt omfattande islamisk akhlaq är en livsuppgift. Och det är någonting som kräver träning. Och man kanske kan ha lätt för vissa aspekter, men svårt för vissa andra aspekter. Och då kräver det att man tränar upp de här sakerna. Sheikh Abdulrazzaq, när han förklarar den här boken, han säger, det är lite grann som träning med kroppen. En person vill börja träna, han är jättesvag i kroppen. Han är, väger jättelite, han är svag i hela sin kropp och han kan inte träna. Det går inte för den personen att börja med att träna tunga tyngder. Att börja säga, kör bänkpress 150 kilo. Eller spring maraton, första gången han ska börja träna. Det här är omöjligt. Men det är samtidigt möjligt att kunna träna upp steg för steg tills att man kommer dit. Kan inte vara så att en person som är svag i kroppen senare kan träna upp sig så man blir stark i kroppen? Kan inte vara en person som har jättedålig kondition, kan inte den träna upp sig kondition så man kan springa långt och hålla på och gymnastisera och så vidare? Allt det här är möjligt. Samma sak är det med ens akhlaq. En person till exempel kanske har en dålig egenskap som att man blir arg jättelätt. Så fort någon gör någonting så blir man arg. Man tänder till jättesnabbt. Ska vi inte säga att jag har det här beteendet? Eller vi från mitt folk, eller vi ute i orten eller liknande. Vi blir lätt arga och så här är vi. Så klaga inte på oss. Så man skyller på andra faktorer. Externa faktorer som säger. Saker och ting som inte har med en själv att göra. Utan man ska försöka och säga, okej, jag vet att jag är arg. Jag vet att jag blir arg lätt. Och när man kommer till en prövning så att man blir arg, man tänder till. Då, det är då man ska försöka träna sig själv. Och kunna hålla tillbaka. Första gången blir det svårt. Andra gången lättare. Tredje gången lättare. Fjärde, femte, sjätte, sjunde. Så vidare. Så märker man att man kan börja hålla tillbaka. Samma sak med tålamod. Vissa personer har inget tålamod överhuvudtaget. Bussen kommer 3 minuter sen och man börjar stå och hoppa. Och man kan inte klara av någonting. Och man börjar banka och man blir irriterad. Eller någon liten grej händer. Och man har inget tålamod. Och man börjar klaga och man ska ringa upp alla och berätta om vilka jobbiga situationer man har varit och så vidare. Tålamod är någonting som kan tränas upp också. Mjukhet. Vissa personer är sträva i sitt beteende. Man är hård som person. Medan det är uppmanat i islam att man ska kunna vara mjuk med andra människor. Som man har rätt att vara mjuk med. Eller grunden är att man ska vara mjuk med folk. Det här är också någonting som kräver att man tränar upp det. Och man ska inte tro när man försöker träna upp ens akhlaq att man kan göra det helt själv. Utan man ska söka skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från dålig akhlaq. Och det finns speciella duar som har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sökte skydd från dålig akhlaq. Och det finns speciella dua att man ska få bra akhlaq. Allahumma ihdini li ahsan al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. وَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. Profeten sallallahu alaihi wa sallam brukar säga, O Allah, vägled mig till den bästa utav akhlaq. Ingen kan vägleda till den bästa utav akhlaq förutom du. Håll mig borta från den sämsta utav all akhlaq. Ingen kan hålla mig borta från den sämsta förutom du. Så man ska träna och satsa på det här grejen och se hur omfattande akhlaq är i islam. Se alla de grejerna som akhlaq omfattar. Och samtidigt försöka göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Den här boken som Broder Abdul Wadud brukar gå igenom här, Al-Adab al-Mufrad, som är skriven av Imam al-Bukhari, innehåller, hur många är det? 1200, 1300, 1400 hadith. Som bara handlar om akhlaq. Och de flesta av dem är autentiska. Vilket tyder på hur många hadither som handlar om det här ämnet. Och hur omfattande det är i islam. Så det är verkligen någonting som kräver att vi tränar upp det. Först och främst, som sagt, så när man ska korrigera sitt beteende så ska man korrigera sitt beteende med sin herre. Och bland de viktigaste sakerna som man korrigerar sitt beteende med sin herre med, det är det som kallas för el-ihsan. Det är att man perfekterar sin dyrkan. Till exempel när man ska be sina 5 dagliga böner. Det här är någonting man gör varje dag. Att be sina 5 dagliga böner kan ofta bli som en vanlig sak. Man ber sin bön. Man försöker slänga in den där, försöker slänga in den där. Under jobbet, komma igång, vakna upp, man ber, man är trött och går och lägger sig snabbt och så vidare. Men att perfektera sin bön. Att verkligen se till att man gör alla rörelser i enlighet med det som har kommit i sunnan. Se till att sitt hjärta verkligen är på plats. Att man tänker på vad man säger när man uttalar det. Vare sig när man läser från Koran, eller när man gör dua, eller dhikr, eller liknande. Det här är att perfektera sin bön. Och att man inte håller på att fumla runt med sina händer eller fötter eller tänker på andra saker och så vidare. Det här är någonting som kräver en enorm träning. Och det är någonting som man bör hålla på och syssla med fram tills det att man dör. Profeten sallallahu alaihi wa sallam blev frågan om ihsan. Så sa han: "En ta'bud Allah ka annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Att du ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala likt du ser honom. Och även fast du inte kan se honom, så vet att han ser dig. Så en person försöker ständigt hålla sig själv till ansvar. Och tänka på hur han utför sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Och se till att varje sak han gör ska han göra på bästa möjliga sätt. Och om han ser att han är bristfällig med några av de sakerna som han gör. Att han till och med kanske gillar att visa upp sig med vissa handlingar han gör. Vissa goda handlingar han gör, gör han alltid för Allahs skull. Men när det kommer till vissa saker så har han en tendens att vilja visa upp det för andra. Då måste man kämpa med sig själv med den här grejen. Till exempel en person när det kommer till bönen, så frivillig bön och nattbön och så vidare, man säger inte det till någon överhuvudtaget. Men när det kommer till välgörenhet eller när det kommer till fasta, så vill man gärna visa upp det för andra personer. Då har shaitan kommit till en från den här punkten. Och då är det någonting som man måste kämpa med och satsa med, satsa på för att kunna korrigera. Så att man till slut ser till att ens handlingar ständigt och alltid är helt och hållet för Allah Azza wa Jalla skull. Författaren säger också att man ska träna upp sig själv hur man beter sig med andra. Han säger att man ska träna upp sin akhlaq med människor, vem de än är, vare sig de är unga eller äldre, eller ädla eller inte har någon status i samhället och så vidare. Vissa personer har väldigt lätt för att ha bra beteende mot äldre till exempel. Äldre personer som man respekterar i släkten och så vidare, när de kommer till familjen, farfar kommer eller någonting sånt, morfar kommer, så är man som bäst. Alltid. Man är jättetrevlig, man är generös, man ställer upp och man visar. För man har mycket respekt för honom. Men när det kommer till ens yngre syskon till exempel, eller ens yngre kusiner, eller yngre personer generellt, så blir man direkt som en diktator. Man blir en tyrann direkt och trycker ner dem och så vidare. Och så ska man aldrig bete sig mot de äldre i släkten. För de har man respekt för. De har man inte korrigerat sin akhlaq. De har bara kunnat göra det med vissa personer. Och andra personer har jättelätt att kunna. En person som har mycket status. Vare sig det är en person som har, eller kanske en kändis, eller någon som har mycket status i förorten, eller någon som har mycket status bland andra personer rent generellt. När de kommer så korrigerar man sin akhlaq som hade varit på det personen, hade varit den bästa av alla personer. Men när det kommer till andra, så de personer som inte någon bryr sig om, de som inte har någon status överhuvudtaget, så direkt så faller ens akhlaq. Det här är någonting som kräver träning. Och att man håller sig själv till ansvar. Vad är för sorts person egentligen? Varför beter jag mig så bra mot den här? Och beter mig så dåligt mot den här? Och så vidare. Och det jag har talat om många gånger under de här lektionerna. Är att riktig akhlaq verkligen visar upp sig. Med de personer som har betett sig illa. Och inte en person som beter sig gott mot den. Jag vet själv en person som bjuder ut den. Han bjuder ut den på att käka en middag. Sen säger han: "Här, du kan få lite, jag vet att du har lite dålig ekonomi. Ta några tusen lappar. Ta det här, jag hjälper dig med det här. En person man kan inte gifta sig, han hjälper en att gifta sig. Och massa olika grejer. Hur beter man sig mot en sån här person? Man är jättesnäll och trevlig, man tycker om honom, allt är glad. Och helt naturligt så blir man på det sättet. För den personen har varit snäll och gjort goda saker mot den. Och då vill man behandla den personen gott. Men hur är man mot en person som beter sig illa? En person som har dålig akhlaq mot den, är hård, säger fula saker, man har hört att han har baktalat den och så vidare. Det här är någonting som kräver att man ska verkligen kämpa och sträva efter att man, att man ska kunna bete sig på bästa möjliga sätt med personer som har varit dåliga mot den. Så som författaren säger: وَيَعْفُ أَمَّنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ وَيُحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ. Att man överser den som har förtryckt den. Och man ger den som har vägrat ge en. Och man beter sig gott mot den som har betett sig illa mot en själv. Vare sig det är med ens uttalanden eller med ens handlingar. Så Att träna upp sin akhlaq är en livsuppgift. Någonting som vi verkligen behöver kämpa med för och sträva efter. Så man ska kämpa med att man ska ständigt vara sanningsenlig, alltid tala sanning, alltid vara rättvis. Och att det inre som man har inuti sig är detsamma som det yttre. Så att man inte är när man träffar en person så egentligen så tycker man jätteilla om den personen eller har massa saker inuti sig emot den här personen. Och så låtsas man till exempel som det inte är någonting. Utan man istället försöker vara ärlig med personen och ta upp de sakerna som har skett så att man kan korrigera dem och så vidare. Eller att man strävar efter att man som sagt kan vara så sanningsenlig i alla saker som man säger. Och att man ger alla människor deras rättigheter. För människan generellt, det finns inuti människan att man är slö. Man jagit inuti sig är att man inte vill göra saker utan man vill, man är slö och inte orkar med saker. Så det här är någonting som kräver att man tränar upp det så att man verkligen kan utföra de sakerna som man ska göra. Som Allah azza wa jalla har beordrat en med. Författaren säger därefter att träna upp sitt intellekt. Och det är den tredje kategorin som man ska träna upp. Träna upp ett intellekt, det är någonting som är väldigt viktigt också. Och det är verkligen någonting som kräver träning. Och grunden till det är att man sysselsätter sig med nyttig kunskap. Och att man är en reflekterande person. När en person aldrig läser, aldrig lyssnar på föreläsningar, aldrig går på någon lektion, aldrig lär sig någonting nytt, kommer man hålla igång sitt intellekt. Aldrig reflektera. Man lever bara som en vanlig grej, man går som en robot hela dagen. Man går till jobbet, man går hem därifrån. Man lär sig ingenting nytt på jobbet. Man kommer hem, man sysselsätter sig med något spel eller någonting. Eller man sitter bara och snackar, dösnack. Dagen går. Tredjedelet av dygnet sover man bort. Och dygnet går bara så här. Veckorna, månaderna, man lär sig ingenting nytt. Tränar man upp sitt intellekt på det här sättet? Nej, absolut inte. Men om man har som en van att man alltid försöker läsa. Någon timme per dag till exempel. Eller att man lyssnar på någon föreläsning. Eller att man lär sig någonting. Det behöver inte vara, vi pratar ju framförallt om islamisk kunskap, men det behöver inte bara vara det. Det kan vara fullt med andra saker också som är nyttig kunskap. Genom att man läser och försöker studera saker och ting som är nyttiga som man är i behov utav, så tränar man upp sitt intellekt och håller igång det. Och ju mer man gör det och ju mer man försöker hålla igång en jämn nivå utav det och försöker öka lite ständigt, så kommer man märka hur mycket lättare det blir. Mycket lättare att uppfatta saker, komma ihåg saker, memorera saker och så vidare. Och att man tänker på att man försöker gå steg för steg när man gör saker. Så en person som är ny i att studera islamisk kunskap till exempel, så börjar man inte med för tunga saker. Utan en av de bästa böckerna som man kan börja med om man vill börja lära sig om islam är Arba'in an-Nawawi till exempel. 40 hadither från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Där i princip alla är autentiska. Som innehåller aqida, ibada, akhlaq och vad islam handlar om och så vidare. Så att börja när man ska börja studera, att studera den här boken och lära sig 40 hadither. Försöka memorera, om man inte kan memorera om ord för ord, så åtminstone dess generella betydelse och försöka implementera det och lära sig det. Så har man lärt sig väldigt mycket gott om islam. Men en person som han ska börja studera, börja med någonting väldigt, väldigt tungt och väldigt, väldigt djupt, så kan det bli så att man slutar studera, att man inte förstår eller att man bara blir förvirrad. Så att ständigt försöka hålla igång med att man ska lära sig nyttig kunskap och skydda sig själv från onyttig kunskap. Är det inte så att det finns onyttig kunskap också? Har ni sett tidningen Se och Hör? Helt onyttig kunskap. Det är så här, månadstidning typ, som det bara står så här bilder på kändisar. Vad har den här kändisen gjort? Vad har skvaller? Senaste skvallret. Vad gör den här kändisen? Vad gör kungafamiljen? Vad gör de här? Det här är helt onyttig kunskap till exempel. Eller fullt med olika saker som berättar. Att kunna känna till jättemycket olika saker om helt onödiga grejer. Om olika kändisar, vad de håller på med och liknande. Det är helt onödigt. Slöseri med tid. Man kan inte prata om saker och ting som är helt förbjudna att studera som sihr eller liknande. Så att hålla sig borta, skydda sitt intellekt från onödig kunskap och istället suga åt sig det som är viktigt är ett ansvar som man har och det kräver träning. Men ni vet själv, om man ständigt sysselsätter sig med onödig kunskap, som att lära sig vad håller olika kändisar på med eller vad är det senaste, vad man läser en massa sportnyheter hela tiden och så vidare. Det här kommer ta en stor del av det intellektuella utrymme som man är i behov av andra saker. Man lägger ner massa timmar på det, man försöker komma ihåg massa olika saker och så vidare. Så tar du upp en del, det är som en data ungefär, en USB. Man har en viss kapacitet att komma ihåg saker. Så man ska fylla det med fullt med onödiga saker. Så kommer det inte finnas plats för andra saker som man ska ha. Och det är någonting de brukar nämna, subhanallah, att när det kommer till memorering så brukar det vara bra att man ska vara på en plats där det inte finns, det inte händer mycket saker runt omkring en. Och man vet till exempel bland de tidigare lärda och även idag, de brukar vara på platser, till exempel i små byar eller ute i öknen till och med eller liknande. Det är ingenting som händer där överhuvudtaget. För om man bara ska memorera text och det inte kommer in massa intryck, massa bilder överallt och massa saker som sker överallt, så är det mycket lättare att kunna få texten i sig att kunna stanna kvar. Som sagt, som ett USB-minne. Ni vet när man ska spara text på en data. Om man bara sparar text, ett dokument, det kan vara 100 sidor lång, knappt upp en megabyte. Men ska man spara massa bilder eller filmer, hur mycket tar det upp? Det blir helt fullt med grejer. Så om man hela tiden är med om massa saker runt omkring, det här är när man ska börja memorera på Koran och så vidare, bara som ett tips. Om man är med om massa saker hela tiden, eller man är överallt och man går runt och med om olika grejer, det blir svårt att kunna memorera. Man får så mycket intryck hela tiden. Så att försöka att fokusera sig och koncentrera sig på en studie och helst kunna vara i ställen där det inte är så mycket folk runt omkring som stör en och mycket saker som stör en och så vidare, är någonting som kommer underlätta för en att kunna komma ihåg så mycket. Det här är självklart inte för alla, utan det är de som vill gärna memorera djupt. En person som beslutar sig att kunna memorera hela Koranen, så kan jag rekommendera att man försöker tänka på de här sakerna. Och bland de viktigaste sakerna som man också ska göra när man vill hålla igång sitt intellekt är att man är en reflekterande person och att man reflekterar över det man lär sig. Och det bästa som man kan reflektera över, som författaren säger, är att man reflekterar över Allah subhanahu wa ta'alas tal och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams tal. Så att vara reflekterande över det som finns i Koranen och Sunna. Man läser Koranen, man läser dess tafsir, vad de lärde har förklarat, hur de förklarat just den här suran till exempel. Och sen sitter du och reflekterar över den, hur det ska påverka mig, hur jag ska implementera de här sakerna och så vidare. Det här är någonting som stärker ens intellekt. Men om man bara läser Koranen, man läser sida efter sida efter sida, och man tänker inte överhuvudtaget på vad det står där, kommer man stiga i sitt intellekt då? Man kommer självklart man dra nytta av att bara läsa Koranen, det är väldigt vackert. Man får belöning för varje bokstav man läser och så vidare. Men om man verkligen vill öka sitt intellekt, så kräver det att man ska reflektera över det man studerar. Om man även reflekterar över Allah subhanahu wa ta'alas välsignelser som har skänkt den. Genom att studera naturvetenskap så verkligen lär man sig de här grejerna mycket. Om man studerar om naturen, hur den är, hur människokroppen fungerar, alla de välsignelser som vi ständigt får. Om man reflekterar, inte bara gör det så som man studerar naturvetenskap i Sverige idag, tyvärr. De undervisar det som någonting häftigt som finns i naturen. Och de kopplar aldrig kunskapen i sig till skaparen. Att det här är någonting han har skänkt oss. När man studerar människokroppen, brukar läraren säga att det här är en stor gåva från Gud och liknande. Och de säger bara, kolla, så här fungerar människokroppen. Wow, häftigt. Hej då. Det är helt fel. Vi som muslimer ska reflektera över de här grejerna. Subhanallah, är det verkligen så vi fungerar? Är det så mycket saker som sker inuti vår kropp varje sekund? Och vi tackar Allah Azza wa Jal för det. Säg Allahu Akbar istället. Det här är verkligen någonting vi ska tacka Allah Azza wa Jal för. Det här är någonting som också ökar en i ens intellekt. Så att tänka på de här grejerna och att man försöker öka sitt intellekt och hålla igång sitt intellekt och inte få en själv att bli slö i intellektet, är en av de viktigaste sakerna som en person ska tänka på när det kommer till träning. Så det är tre saker man ska tänka på när det kommer till träning. Träna kroppen, träna ens akhlaq och träna ens intellekt. Författaren går senare vidare till kapitel 28 som handlar om en helt annan sak. Och det är att profeterna, alayhim salatu wa salam, har förklarat för människor på bästa möjliga sätt all form av nyttig kunskap, vare sig det har intellektuell kunskap eller logisk, rationell kunskap, eller det som kallas för al-ulum al-naqliya. För att man delar upp kunskap i det som kallas för al-ulum al-sam'iyya och al-ulum al-aqliya. Al-ulum al-sam'iyya är saker och ting som har kommit i Koranen och Sunnan som man kanske inte kan komma fram till med ens intellekt. Som till exempel i detalj vad Allah Azzawajals namn är. Vi kan inte komma fram till med vårt intellekt bara att ett av Allah Azzawajals namn är Al-Latif, eller Ar-Rahman, Ar-Rahim. Det här krävs bevis från Koranen och Sunnan för att vi ska kunna veta det. Eller vissa av Allah Azzawajals attribut också. Vi kan inte veta det förutom genom bevis som har kommit i Koranen och Sunnan. Men utöver det finns det också bevis i Koranen och Sunnan som får oss att använda våra intellekt. Allah Azza wa Jalla har i många verser i Koranen och profeten sallallahu alaihi wasallam har i många hadither uppmanat oss att reflektera och använda våra intellekt för att se det som ett bevis för de saker som Allah Azza wa Jalla har nämnt. Och Koranen, och det är i synnerhet i Koranen det här nämns. Många sådana här bevis. Och Koranen nämner det på ett väldigt speciellt sätt. När man tittar på de som kallas för skolastiker. Det är sådana som försöker etablera aqida, islamisk aqida, genom filosofi. Det finns olika villfarna sekter som Asha'ira och Maturidiyya och Mu'tazila och liknande. De försöker etablera vad vi ska tro på i islam i enlighet med vissa logiska och rationella bevis. Men när de gör det så gör de det först och främst på ett väldigt komplicerat sätt. Och många gånger när de ska använda sig av det så kallade logiska bevis så gör de det felaktigt. Så till exempel när de ska etablera tron på att Allah existerar. Istället för att så som det har kommit i Koranen så står det till exempel kolla på solen, kolla på månen, kolla på jorden, kolla på ljuset, kolla på mörkret. Hur kan det här komma till utan en slump? Klara och tydliga tecken direkt. Medan de här skolastikerna, när de ska komma med sådana här bevis, så säger de hela skapelsen består av atomer. Och atomerna måste röra på sig. Och någonting som måste röra sig måste ha någonting så. Och sen, och så vidare, och så vidare. Så håller de på och pratar i flera sidor för att kunna komma fram till själva slutsatsen. Så gör de det jättekomplicerat för sig själva. Så en person han håller på och tänker bara, jo men det här håller inte jag med om. Ja men den här håller jag med om. Så blir det diskussioner om varje sak de ska komma med. Så gör de någonting som är väldigt simpelt och enkelt som de flesta människorna i världen tror på. Att det finns en skapare. Gör dem till någonting väldigt komplicerat filosofiskt som bara de mest intellektuella bland dem ska kunna förstå. Men att tro på Allah är någonting som alla människor överallt ska kunna förstå och tro på. Nej, det ska man inte göra så komplicerat att man ska behöva studera filosofi i flera år för att kunna förstå. Eller hur? Så Koranen förklarar för oss på ett rationellt och intellektuellt sätt många av de sakerna som vi tror på i islam, men gör det samtidigt enkelt och gör det inte svårt. För Koranen är en bok som tilltalar hela mänskligheten. Och tilltalar inte bara de mest lärda vetenskapsmännen eller filosofer eller liknande. Utan Koranen är en bok som den mest intellektuella ska kunna förstå. Och den personen som inte har studerat så mycket ska kunna förstå också. För att Koranen prickar rätt in i hjärtat. Och samtidigt får en person att kunna, om man bara tänker över det. Om man inte har en massa fördomar innan. Så blir man övertygad av de sakerna som står där i. Som till exempel. Versen som finns i surat Tur. Allah Azza wa Jalla säger. Am khuliqu min ghayri shay'in. أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله عز وجل säger har de skapats från ingenting eller är de själva skaparna? Har de skapat himlarna och jorden? Nej, de är inte säkra över någonting. Det här är bara några enstaka ord. Och den personen som tänker över det här beviset i sig. Har de skapats från ingenting? Är det möjligt att ingen, att någonting kommer från ingenting? Är det möjligt att den här maskinen kommer från ingenstans? Det här är en form av trolleri eller sihr som människor inte tror på. Att till och med de personer som håller på med illusioner och så vidare, så kallas det för trollkarlar. Alla vet att när de gör de här grejerna, de fejkar, de har någonting under, de drar ut sakerna därifrån och så vidare. Ingenting poppar upp från ingenstans. Det är ingen som säger någon gång att en så kallad trollkarl eller liknande kan ta fram en fågel ur handen från ingenstans. Det fanns ingenting och sen tog han upp det. Det här är omöjligt. Det är omöjligt att någonting kommer ut från ingenting. Och det här är någonting som människor vet. Så hur ska man kunna säga att universum i sig har kommit från ingenstans? Det här är någonting som är omöjligt. Eller är de själva skaparna? Kan människan skapa sig själv? Är det människan som har skapat himlen och jorden? Nej. Vad är då alternativet? Vad är det som är? Vad är det här tyder på? Att det måste finnas en skapare. Väldigt enkelt logiskt bevis. Och när man hör det och tänker över det, så blir man övertygad. Det är sant. Så här måste det ju vara. Jubayr ibn Mut'im, som var en av mushrikin, han sa när jag hörde den här versen, så kändes det som mitt hjärta började flyga. Och det var första gången jag fick tro i mitt hjärta, och sen blev han muslim efter det. Jag kommer ihåg själv när jag var ny muslim och hörde den här versen, så tänkte jag subhanallah, det här är det alltid de håller på att snacka om i Sverige. Det är allting var löst genom den här versen bara. Klart och enkelt så förklaras en sak. Och när man läser, eftersom man håller på att studera mycket som har med ateism att göra, så ser man vissa böcker som har skrivits i det här ämnet. Det som kallas för det kosmologiska gudsbeviset. Det går tillbaka till ungefär den här saken. Vissa skriver böcker som är 200-300 sidor långa. 200-300 sidor långa med komplicerad filosofi. Och allting går egentligen tillbaka till det som har nämnts i 2-3 rader i Koranen. För att islam gör saker och ting enkelt så att det ska kunna tilltala alla människor. Och självklart kan man förklara det här tafsir och göra det mer utförligt och så vidare. Men islam förklarar saker och ting på ett enkelt intellektuellt sätt som ska kunna nå ut till alla människor. Även en sak som nämns i Koranen flera gånger är det som kallas för al-mathal al-a'la. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala har den mest kompletta utav alla beskrivningar. Och att allting, all perfektion som finns i skapelsen, som inte innehåller någon form utav brist, så är den som har skänkt den här perfektionen har mest rätt att besitta den. Till exempel att människor har styrka, eller att människor har kunskap eller liknande. Det här är en perfekt kunskap, en perfekt egenskap hos en människa. Människor vill tillskriva sig att man har kunskap. Människor vill tillskriva sig styrka. Och i islam finns det en grundprincip som säger att när det finns en sån här perfekt egenskap och den inte innehåller någon form utav bristfällighet, så är den som har skänkt den har mest rätt att beskrivas med den. Så Allah subhanahu wa ta'ala har mer rätt att beskrivas med kunskap, eftersom det är han som har skänkt den till människor. Den kunskapen vi har kommit från Allah subhanahu wa ta'ala. Och allting som är en bristfällighet hos människor, så är Allah subhanahu, har Allah azza wa jalla mer rätt att inte tillskrivas den här bristen. Allah subhanahu wa ta'ala har även nämnt många bevis, intellektuella bevis i Koranen, att det är endast han som förtjänar att dyrkas. I islam och i Koranen så står det inte bara att vi tror på att det finns en skapare, utan vi är även övertygade om att han är den enda som förtjänar att dyrkas. Och Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat det här med många intellektuella argument. Som till exempel att Allah azza wa jalla beskriver att han är den enda som har skapat allting. Han är den enda som styr allting. Han är den enda som försörjer oss med allting. Ingenting kan ske förutom med hans vilja. När en person är övertygad om det här, så kommer den logiska slutsatsen att det är endast han som förtjänar att dyrkas. Hur kan en person tro att det är Allah azza wa jalla som är den enda som skapar, den enda som försörjer, den enda som kan ge, det enda som kan hindra en person från att få, Och att allting sker med hans vilja. Och sen går han och dyrkar någon med Allah alltså, den sida att han ska ge. Det här är en brist i ens intellekt att göra det här. Att vända sig till skapelsen gällande någonting som bara skaparen kan ge. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också som bevis om de många olika välsignelserna som han har skänkt oss. Han nämner välsignelse efter välsignelse, särskilt i surat al-Nahl. Sura nummer 16 i Koranen. Läs den här suran. Jättevacker. Man brukar kalla den för surat al-Ni'am. Alltså suran, kapitlet av välsignelse. Allah subhanahu wa ta'ala nämner välsignelse efter välsignelse som han har skänkt oss med. Och sen nämner han efter det, ska ni inte dyrka honom? Ska ni inte tacka honom? Ska ni inte vända er till honom? Och så vidare. Avsluta de här verserna med det här budskapet. För att de här välsignelserna som han skänker oss är ett bevis för oss att det är han vi ska vända oss till med tacksamhet. Och han vi ska vända oss till med att dyrka honom. Allah subhanahu wa ta'ala har också nämnt många logiska och rationella och intellektuella bevis att sändebuden och profeterna som har kommit till oss är hans sändebud. Och att vi ska följa dem och lyda dem. Bland de bevisen är att Allah subhanahu wa ta'ala har förklarat för oss i många verser att han har kunskap om allt. Att han har en enorm visdom och allting som han skapar sker med en visdom. Så det här tyder för oss att vi ska att han inte kan lämna oss utan ett syfte. Att vi måste vara här av ett syfte. Och Allah azza wa jalla förklarar att vi ska veta vad syftet med livet är genom att han har sänt sändebud som har förklarat det här för oss. Och han har sänt dem med en rad olika tecken och bevis och mirakel som tyder på att de verkligen var sändebud. Och att de var sanningsenliga personer. Bland de bevisen till exempel är deras akhlaq, hur de var som personer. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam till exempel. En person som är ett falskt sändebud. Som ljuger om Allah azza wa jalla och säger Allah azza wa jalla har uppenbarat till mig och beordrat mig med att göra si och si och så. Och säger till mig att ni ska göra si och si och så. Hur är en sån här människa? Kommer inte han vara bland de mest lägsta utav alla människor? Han ljuger om sin herre hela tiden. Och tillskriver sig någonting som inte stämmer. Det kommer vara en sån här fake person. Som kommer bli avslöjad väldigt snabbt. Ni vet själva att ändå idag så finns det såna här så kallade falska sändebud som dyker upp lite här och var. Är det människor? Tror man på de här människorna? Man upptäcker direkt att de är galna. Eller att de här människorna, det de säger, det håller inte. Det fanns ett exempel på en sån här person. I slutet av 1800, början av 1900-talet. Det är en sekt som kallas för Qadianiyya. De kallas för Ahmadiyya. Han, den här personen som startade den här sekten borta i Indien. Han kom med en rad olika saker. Och rakt olika påståenden som visade sig att de inte stämde. Så var det en av ulema från Ahli Sunna. Som sa till honom. Om det är så att du talar sanning. Så låt lögnaren utav oss dö först. Han säger låt lögnaren. Om jag säger att du är en lögnare. Du säger jag är en lögnare. Så låt den som är lögnare dö först. Och det slutade med vad? Att den här killen han dog inne på en toalett. Helt förnedrad. Han brukar använda opium och liknande som han nämnt som honom. Dör inne på en toalett. Före den här personen som ville dö mot honom. Så blir en klar och tydligt bevis att den här personen är en person som inte är ett sant sändebud överhuvudtaget. Och det går inte att tro på honom. Om man läser om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sira på ett korrekt sätt så blir man övertygad att han verkligen var ett sändebud från Allah azza wa jalla. Så att läsa sira blir som ett bevis för att profeten sallallahu alaihi wa sallam verkligen var ett sändebud. Och även så har Allah azza wa jalla nämnt olika bevis för återuppståndelsen. Vissa människor tror på att det finns en skapare. Tror på att det finns en skapare, men de tror inte på att det finns ett nästa liv. De tror bara på att det finns det här livet. Och så var det med många utav politeisterna som levde under profeten sallallahu alaihi wasallams tid. De trodde att vi tror på en skapare, De dyrkade honom och de dyrkade statyer vid hans sida. Olika rättfärdiga människor och jinner och liknande. Men de sa, in hiya illa hayatuna dunya. Det finns bara det här livet, ingenting annat utöver det här livet. Så Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt många bevis i Koranen som tyder på ett nästa liv. Men man bör tänka, om man ska prata med en person om ett kommande liv, så måste man först och främst få personen att tro på en skapare. Att börja prata om ett nästa liv utan att tro på en skapare, det gynnar inte på något sätt. Men en person som tror, jag säger ja, jag tror på en högre makt, jag tror på en skapare, men jag tror inte på ett nästa liv. Så finns det fullt med bevis i Koranen som eller visar hur vi kan argumentera med de här personerna. I synnerhet i slutet av surat Yasin så nämns det många vackra exempel och argument som man kan använda sig utav att få en person som tror på en skapare men inte tror på nästa liv och inte tror på att en återuppståndelse kan ske, hur man ska argumentera med personen. Som till exempel, är det inte så att den som kan ha skapat det här universum är kapabel att få människor att återuppstå? Alltså universum, vad är störst? Hela det här stora universum med solen, månen, alla stjärnor, den här jorden vi befinner oss på, att vi har blivit skapta första gången. Är det här större? Eller att en person ska återuppstå igen? Att en person återuppstår, det är som ingenting om man jämför med det här universum. Och Allah Azza wa Jalla som bevis till exempel att han har skapat oss första gången. Den som har skapat oss första gången kan inte han skapa oss en gång till. Och Allah Azza wa Jalla som bevis att han har kunskap och makt över allting. Så den som har kunskap och makt över allting och har visdom och är rättvis med allting kan inte han skapa oss en gång till. Och hålla den som har gjort dåligt till ansvar för det dåliga han har gjort och den som har gjort gott till ansvar för det goda han har gjort. Allah Azza wa Jalla rättvisa tyder på det här. Att det kan inte vara så att en person kan hålla på och förtrycka människor hur mycket som helst och leva som en kung i det här livet. Och sen dör han och han kommer inte hållas till ansvar för det han gör. Han slipper ifrån alla rättegångar som sker på det här jorden. Det här går emot Allah Azza wa Jalla rättvisa. Då tvärtom så kommer varje person att hållas till ansvar för det han har gjort. Allah Azza wa Jalla nämner som bevis den lilla döden som vi är med om varje dag. När man sover. Själen lämnar kroppen. Man är inte medveten om vad man gör. Man ser en rad olika saker. Och man är inte medveten om de här grejerna, ens drömmar och så vidare. Sen kommer man tillbaka till ett vaket tillstånd. Och ibland kan det kännas som det bara gick på någon minut. Man somnar och vaknar upp flera timmar senare. Är det inte så? Det är som ett tecken för oss. Och Allah Azza wa Jalla nämner de här sakerna som tecken och argument för att man ska kunna tro på för att man ska tro på det kommande livet och återuppståndelsen. Och det finns fullt med liknande bevis som har nämnts i synnerhet då i Koranen. Där Allah Azza wa Jalla tilltalar våra intellekt. Och nämner de här argumenten så att man ska bli övertygad om tron på Allah. Och att det är endast han som förtjänar att dyrkas. Och att profeterna var sända från Allah Azza wa Jalla. Och att det finns ett kommande liv. Och det var allt för den här gången. Och vi avslutar dagens lektion inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.